Ja, det här var ju ett spektakel, Ali, eller?
Känns bara hemtrevligt.
Det känns lite hemtrevligt. Du kommer här hem till mig och Ola och så får vi hålla på och leta mickar och allt möjligt. För det hade vi tydligen glömt bort att göra.
Ja, men...
Ja. Så kan det gå. Men hej och välkomna till Storstad med mig Daniel Karlenfors och med...
Ola Andersson.
Vi har inte sagt hela ditt namn. Vi har bara sagt Ali, men du kanske vill presentera dig själv.
Ja, tack för att jag fick komma hit. Ali Esparti heter jag. Och ja, jag är... nu har jag slutat som riksdagsledamot efter att ha varit det i 10 år. Så nu är jag någon slags fritt flytande typ.
Du är en sån här fri radikal.
Ja, precis.
men vad var det du gjorde i riksdagen nu? För det är ganska nyligen du slutade.
Ja, det är ganska nyligen. Jag... hade ju dels ansvar först för då arbetsmarknadspolitik för Vänsterpartiet och talesperson för arbetsmarknadspolitiska frågor och sen så i ungefär 2 år hann jag vara ekonomisk politisk talesperson. Men jag har ju under hela den perioden egentligen jobbat också med ekonomisk politik även innan suttit i budgetförhandlingar. Som sidekick till Ulla Andersson som var ekonomisk politisk talesperson innan och så.
För du är ekonom i botten?
Jag är ekonom, precis. Med examen en gång i tiden från Handelshögskolan i Stockholm.
Men du menar en sån vanlig sån ekonomi som jag har, eller? När jag sitter hemma och beräknar min ekonomi. Är det sån ekonom du är?
Nej, utan det är mer med inriktning på nationalekonomi och internationell ekonomi bara en gång i tiden då som jag... när jag tog examen i. Men jag har ju varit liksom intresserad hela tiden, både före, under och efter studietiden så att säga, av att diskutera ekonomi och skriva om ekonomi på ett sätt som jag ofta tycker saknas i den liksom mainstream nationalekonomiska diskursen, om man får säga så. Alltså ekonomi som fundamentalt en samhällsvetenskap, alltså frågan om sociala relationer och om hur resurser samspelar med det som är våra samhällsbyggen.
Men jag ska också säga det, Ola, det här var ju din idé från början faktiskt. Sen nappar jag ju såklart på den på en gång. Det är ju inte okänt att jag är vänsterpartist och Ali också är det och sådär. Men som sagt, det här var ju din idé och du skrev lite till mig vad det var du tyckte vi skulle prata om. Men kan du utveckla det så att Ali också känner att jaha, det är det här vi ska göra idag?
Jag kan försöka. Det som händer nu i det, vi pratar ju om bostadspolitik, är ju en huvudfråga i den här podden. Och då så är det ju så att nu rasar bostadsbyggandet och det ropas på att staten måste gripa in från både från byggnads och från byggindustrierna och från till och med Timbro säger att regeringen måste göra någonting. Och då tänkte jag så här, dels eftersom du har avgått som talesperson, då kan du prata lite friare. Nu tänker jag så här, den här regeringen vi har nu, den här högerregeringen, det ligger inte för dem att gripa in och rätta till marknaden när den fallerar. Jag tänker, Ali Esbati, det är ju rätt person att fråga vad ska regeringen och staten göra? Och det där är ju en ganska, just nu, det är ju en ganska svår fråga, för det, som det har varit länge så jag är ju regeringen och staten har ju avhändat sig ansvaret för bostadsfrågorna och lämnat över det till kommunerna. Så att ansvaret för markförsörjning och bostadsförsörjning och markpriser och plan- och bygglagen och så vidare ligger på kommunerna. Så frågan är ju lite grann vad staten skulle kunna göra. Och det som, för det finns ju egentligen ingen sån budget i i riksdagens, eller i regeringens budget. Och bostadsministern, om man ska vara ärliga, oavsett partifärg, så har de ju de senaste, ja, under väldigt lång tid varit mer målvakter som man skickar fram när man, och så hittar man på att man ska bygga attefallshus eller någonting som väldigt liten påverkan på bostadsfrågorna. Så att frågan är egentligen vad, om nu bostadsbyggandet rasar och det är kris på bostadsmarknaden, framförallt i Stockholm, som du också kanske känner till, du håller på att flytta.
Precis.
Och också Göteborg och Malmö. Så vad tycker du man ska göra?
Oh, det är en så otroligt stor fråga. Och en fråga som har på en del plan enkla svar och på andra inte då. Men jag tror att det är viktigt att börja i den änden som du var inne på, att vi måste konstatera att vi har egentligen inte haft någon bostadspolitik i Sverige de senaste kanske 30 åren, möjligen 35. Mm. Och det ger stora effekter på ekonomin och på samhället i stort, och självklart på hur det syns på att det blir bostadsbrist. Och att det finns liksom inga exempel heller på samhällen i modern tid eller under väldigt lång tid där man kan backa från att föra någon typ av offentlig bostadspolitik och sen tro att det löser sig ändå. Det kommer alltid dyka upp problem på det ena eller andra stället som får olika typer av lösningar där det offentliga blir involverad. Men det kan ju naturligtvis vara väldigt olika utfall beroende på var man bor och hur mycket pengar man har och vad man har för idé om hur samhället ska se ut. Så det är ju liksom utgångspunkten. Vi har ju en krissituation idag också akut som liksom läggs på det underliggande problemet. Och där tror jag väl att det liksom raka politiska svaret är att man måste göra någonting nu akut. Och det handlar då både om, tror jag, att med subventioner och garantier för att bara få visa att det offentliga ser att det finns ett allvarligt problem och man startar göra någonting. Men bara på lite längre sikt så tror jag väl att man stöter på ett problem som finns på många områden i Sverige idag. Nämligen att det faktum att staten då har slutat att göra något på det här området gör att staten också har delvis tappat förmågan. Så även om man imorgon skulle få en annan regering, eller om vi genom försynen skulle så att säga få en regering som vill verkligen agera systematiskt, så är det inte så lätt att göra det, för massa system, massa kompetens, massa praxis saknas och måste byggas upp. Men man måste ju börja någonstans, för det är uppenbart att vi saknar bostadspolitik i Sverige sedan lång tid, och det har lett till allvarliga problem för det svenska samhället och för svensk ekonomi, skulle jag säga. Vi kanske kan komma in på det sen då, för det är ju, ja, men om man tittar på sådana saker som hushållens ekonomi aggregerat sett, samlat sett, så finns det ju ingenting annat då som är så centralt för hushållens förmögenhetssituation till exempel, och hushållens skuldsättning då därmed, bostadspriserna, alltså utvecklingen på bostadsmarknaden. Det är nästan ett 1-1 förhållande mellan hur hushållens skulder har förändrats och hur alltså bostadslånen har förändrats. Det är i princip det man har. Och det skulle jag säga väl på sätt och vis i Sverige en spegelbild av att det offentliga har dragit sig tillbaka. Om vi tittar på exempelvis det som man kallar för statsskulden då, i förhållande till BNP, så kan man säga att nedgången i statens upplåning då motsvaras i princip av en uppgång av hushållens upplåning. Och vad betyder det? Det är sådana saker man behöver fundera på. Ja, det betyder ju att risk är överförd bland annat då, från det offentliga till hushållen.
Du nämnde det, och det är såklart sant. Om man ska vända på den här skutan så saknas det en massa kompetens på en massa ställen. Jag uppfattar dig också som att vi då pratar en lösning där staten går in och gör någonting. Hur lång tid uppskattar du att det skulle ta mellan tummen och pekfingret? Jag förstår att du inte kan svara på det exakt. Och då blir också ändå en motpol till det som ändå högern förespråkar. Marknadshyra kan vi införa imorgon. Och det skulle, jag skulle såklart tycka det är katastrof, men vi skulle ändå i någon mening ha en bostadsmarknad, även om den är helt avreglerad. Kan vi vänta, menar du?
Nej, men jag tror att det är viktigt att fundera över vad den där frågan egentligen innebär. Alltså, om vi inför marknadshyror så är det klart att det kommer hända massa saker snabbt. Men till dem hör inte att det kommer byggas massa nya bostäder snabbt. Så det är ju liksom viktigt att komma ihåg.
För det är ju ganska intressant när man pratar, man har sådana personer som Fredrik Kops till exempel som på Timbro som säger så här, ja, vi, och fastighetsägarna är förstås väldigt intresserade av att släppa hyrorna fria för att de som äger fastigheter där det är brist blir ju genast mycket rikare på det sättet. Mm. Vilket kanske gör att man ska ta det de säger med en nypa salt. För om man ser tillbaka så är det så att det enda att 1942 så införde man under andra världskriget så införde man hyresreglering i Sverige. Och den låg kvar fram till 70-talet. Och det var under den perioden som man byggde bort bostadsbristen. Mm. Så att när man tog bort hyresregleringen 1973 eller 74 eller vad och gick över till den här nuvarande systemet, bruksvärdesystemet, då när den här hyresregleringen försvann, då var också bostadsbristen avskaffad. Mm. Sen så hade vi hyres, det här har vi haft bruksvärdessystemet och vi hade också det här räntebidragssystemet som jag tänkte vi skulle kanske prata lite mer om. Som i Sverige då, fram till 92 när det blev kris och man inte hade råd med det längre. Sen försvann det och då kom bostadsbristen tillbaka. Så att om man tittar på det liksom empiriskt, då kan man säga så här, stark statlig reglering har i Sverige historiskt varit det sättet som man har kunnat bekämpa bostadsbristen på. Mm. Och avregleringen leder till större bostadsbrist. Mm. Om man tittar på. Men du som är ekonom, det här det system man hade när man satsade på bostadsbyggande i Sverige då, från 1945 till 1975 framförallt. Hur såg det ut? Är du,
Nej, men jag tror att det är bara viktigt att börja i den ändan att konstatera att det har sett ut så som du beskrev. Och att man kan naturligtvis titta på andra länder där man har haft delvis andra grepp på detaljnivå så att säga. För att göra saker åt bostadsbrist. Men det finns inget exempel på där det här liksom löser sig av sig själv. Och även, och det är liksom en liten käpphäst för mig, för det handlar om nyliberalismen i allmän mening och väldigt tydligt på bostadsmarknaden. Att man tänker sig att om man avreglerar så kommer det att innebära att vi bara har marknadsmekanismer. Och det är inte så, utan det innebär att det dyker upp krav på offentligt agerande på andra sätt. Men som ger andra effekter då, till exempel berikar några extremt mycket, till exempel att det öppnar upp för en annan sorts korruption. Massa sådana saker kan hända om vi tittar internationellt också. Men det blir alltid, det går inte att tänka sig en bostadsmarknad som fungerar som väldigt lik den här idealbilden av en marknad. Och det beror på en massa saker, liksom bostadens karaktär och att man inte kan konsumera en bostad på samma sätt som man konsumerar ett äpple och så vidare. Massa sådana saker gör att i verkligheten så blir det på ett annat sätt då. Och om man går tillbaka till din fråga då, så det som framförallt skedde när man hade den här alltså att man byggde bort bostadsbristen i Sverige var ju helt enkelt att man drog i egentligen ganska flera olika spakar, men det var väldigt tydligt att det offentliga hade det här som ett viktigt mål. Att man skulle bygga bort bostadsbristen. Och sen så dök det upp massa problem under tiden och man löste dem. Och idag i efterhand kan man tycka att på vissa sätt gjorde man bra saker, på andra sätt gjorde man mindre bra. Men det är väldigt tydligt att det var det politiska målet, det samhälleliga målet som var det övergripande, och så såg man till att leta verktyg för att göra det, inklusive allt möjligt med hur plan och, alltså planprocessen fungerade, så, och finansieringen fungerade, användningen av pensionsmedel egentligen då som investeringar, massa sådana saker. Och det behöver inte se precis likadant ut idag, men vi måste börja i ändan, är detta ett politiskt mål som staten Sverige har? Och är vi då beredda att använda de verktyg som då kan finnas till vårt förfogande för att nå det målet? Och i den processen, och det är liksom lite tillbaka till det jag sa, i den processen kommer vi inse att en del av de verktygen behöver vi bygga. Det vill säga vi har tappat en del saker, det finns en del hinder för det institutionellt och så vidare. Men det är så en modern, välfungerande demokrati kan göra om man vill och om det finns politisk vilja.
Jag kände att du nuddar vid någonting som jag tycker är väldigt viktigt och som jag känner, jag önskar att den kunskapen fanns mer i samhället. Och det är ju, jag säger det ofta, bostad är inte som vilken annan vara som helst. Och du var lite inne och tog lite på det nu. Men skulle du kunna förklara varför en bostad inte är vilken vara som helst? Varför kan vi inte bara sälja dem som vi säljer bilar eller mjölk?
Nej, men det är en jättebra, jättebra fråga. På ett väldigt liksom grundläggande plan kan man ju säga att ingen vara är som vilken vara som helst. Men det finns någonting med bostäder som verkligen, eller det finns många saker med bostäder som verkligen sticker ut. Och, till exempel så är ju det att det finns ingen mening med att tänka sig att du så att säga konsumerar den tjänsten frikopplad från andra människor. Det är så väldigt tydligt att bor du på ett ställe så betyder det dels att ingen annan bor på precis det stället, om vi ska prata om att det är din bostad. Men det innebär också att du normalt sett har grannar och blir granne till någon annan. Det i sin tur skiljer sig från till exempel att du kan liksom ta ditt päron och gå och äta någon annanstans. Det kan du inte göra med bostaden. Det är en typ av, alltså för alla så innebär det att skaffa sig en bostad, att det är en stor investering. Även väldigt rika personer kommer att ha, alltså om man inte är exceptionellt rik, så kommer ändå inköp av bostad till exempel att vara en viktig kapitalinvestering. För de flesta är det den enda riktigt stora under en livstid. Hyr du bostad så innebär det jättestora skillnader på hur du kan leva ditt liv. Om du har stor trygghet eller liten trygghet i liksom din dispositionsrätt. Det är massa sådana saker och allt det där. Och sen så har du naturligtvis det att det går inte att tänka sig att det bara dyker upp en bostad någonstans där det inte finns något annat. Utan det är alltid, för till och med om du bor långt ut på landet, men extremt tydligt om du bor mitt inne i en storstad, så kommer det att vara kopplat till en mängd andra samhälleliga funktioner som måste finnas på plats. Och liksom värdet av din bostad är beroende av det, och möjligheten att din bostad överhuvudtaget ska finnas är beroende av det. Och det är ju det som då återigen kopplar till det jag var inne på tidigare, att det finns inga länder egentligen där inte bostadsmarknaden, oavsett hur marknadiserad den är, har täta band till politik och myndigheter. Sen kan de relationerna se bra eller dåliga ut, de kan se ut på det ena eller andra sättet, men det finns alltid de kopplingarna. Och det gör att det går inte att tänka sig bostadsmarknaden så som vilken marknad som helst. De här Timbro-folken som bara direkt kommer att säga att det fanns brödköer. Alltså, det visar ju på en slags djup och strukturell dumhet om man resonerar på det sättet.
Jag tänkte även så här på den frågan att det är inte heller vilken vara som helst ens ur ett marknadsmässigt perspektiv. Den fungerar väldigt annorlunda på en marknad än vad en bil gör till exempel. Får ändå ta stor investering i människors liv. Skulle du kunna förklara lite hur just fastigheter och bostäder skiljer sig ekonomiskt också?
Ja, egentligen några av de sakerna jag sa gör att det skiljer sig även på en väldigt liksom, tydlig marknadsmässigt sätt. Men en aspekt av det är ju just att alltså är det en bostad på ett ställe så är det inte en annan bostad på samma ställe.
Man kan säga så här, det är ett vanligt problem är ju att folk tänker så här, ja men bilar, det är som att tillverka bilar. Och det häpnadsväckande är att man, jag som arkitekt och som är verksam i byggbranschen, att folk i byggbranschen säger det, för att den stora, det som utmärker en bil är att den är flyttbar. Mm. Det är lite det som är grejen med bilar, de åker runt, och kan man inte sälja dem i Sverige så kan man, då kan man frakta dem till en annan ställe där det är efterfrågan på bilar. Men med, när man pratar om bostäder så är det ju faktiskt fastigheter man pratar om. Det är inte bostäder, är inte en vara, utan det är liksom ett tillbehör till fastigheter. Och som du säger, fastighet är ju alltid ett monopol på en viss plats. Och det är därför som mäklare säger det är läge som räknas. Du har, kan ha exakt samma fastighet som ser exakt likadan ut som ligger i Upplands Väsby eller på Östermalm, och det betingar helt olika priser. Och sen är det också någonting som jag är lite förvånad över också, att man pratar om bostäder och fastigheter som varor på det sätt som du beskriver. Men det är ju en tillgång. Mm. Alltså det är inte en vara. En fastighet är en tillgång som man har, och om priset går ner på mark, så om priset går ner på bananer eller kläder eller bilar, då måste man, bilar har man kanske ett år eller ett halvt år på sig att sälja dem. En banan måste man sälja rätt fort. Mm. Fastigheter kan man sitta på hur länge som helst tills priset är det rätta. Och det är ju just det som händer nu, egentligen har hänt på bostadsmarknaden, att priset på bostäder ut till köparna har sjunkit, för de kan inte låna lika mycket pengar och de måste betala högre ränta. Då det innebär det att marknadspriset på mark sjunker ju. Mm. För byggherrarna kan inte betala lika mycket för marken när de inte får lika mycket betalt när de säljer. Men de som äger marken vill ju inte sänka priset. Och det är exakt där som den nuvarande raset i bostadsbyggandet har uppstått.
Mm, precis. Det där är en väldigt viktig aspekt. Om jag får bara göra en liten sån detour eller backa några steg här, så kan man ju också säga att för de ekonomer som är intresserade av liksom faktisk ekonomi, det är inte alla ekonomer som är det uppenbarligen, men alltså om man tittar på liksom hur till exempel rikedom uppstår i samhällen, så kan man ju se att riktigt stor rikedom i våra samhällen skapas naturligtvis inte av arbete, utan det skapas av att kunna tjäna pengar på tillgångar. Att då just monopolisera tillgångar som är begränsade till sin natur. Och det kan ju göras på olika sätt, men den liksom ursprungliga och fortfarande aktuella är ju mark då. På ett liksom övergripande plan så kan man säga att man får väldigt olika typer av ekonomisk dynamik om tyngdpunkten i ekonomin ligger i att man har mycket pengar på de områden som karakteriseras av just det här monopoliserandet av tillgångar. Eller om man får ha mer tyngdpunkter på produktion av saker som är mer som bilar. Och liksom den kapitalistiska berättelsen är ju väldigt mycket fokus på att här släpper man loss krafter som gör att man producerar mer och blir produktiv och den produktivitetsökningen skapar rikedom och tillväxt. Men det vi ser i många länder och där Sverige sticker ut nu på senare tid är ju när tyngdpunkten i ekonomin då går tillbaka delvis då till att kunna tjäna riktigt stora pengar på till exempel att kontrollera flöden som är kopplade till bostadsmarknaden, som ju bankerna till exempel gör, då får vi en annan typ av utveckling i den kapitalistiska ekonomin som är på många sätt sämre och ligger längre bort från den här liksom sagoberättelsen om kapitalismen. Så även ur ett sånt nationalekonomiskt perspektiv bör man ju vara väldigt obs på de här ekonomiska processerna bakom bostadsekonomin. De flesta förstår ju att om du är involverad i liksom industriproduktion eller i ta fram ny mjukvara till datorer och telefoner eller så kan du så att säga förbättra produkten på, och därmed kunna ta ut ett högre pris för en ny modell. Men ökningen av pris på en bostadsrätt hänger bara svagt ihop med liksom hur du har hur liksom mycket bättre funktionalitet du har gjort.
Man kan säga att det där är ju en ganska central grej, kan man säga, att produktions, man pratar ju ibland, så pratas ju om att vi måste få fram billiga bostäder och det ska vara billigt att bygga. Men det är ju så att vare sig det här är hyresrätt eller köpta bostäder, så har ju priset på bostäder och priset för att producera bostaden har ju väldigt lite med varandra att göra. Mm. Man kan säga att det som den påverkan det har är att om priset att producera bostaden är för högt och priset ute är för lågt, då rasar produktionen. Men när det är goda tider, men det är inte så att man tittar här i Stockholms innerstad där en kvadratmeter kostar, bostadsrätt tror jag fortfarande kostar runt 100 000. Det är inte så att de kostar 100 000 att bygga. Utan det är ju markvärdet som sätter, ja, eller bostadens värde som sätter markvärdet och tvärtom.
Precis.
Jag kanske ändå, detta kanske kommer lite från sidan så här, men jag satt och tänkte på det när jag lyssnade på vad du sa nu och så där, och hur den här marknaden fungerar. Och när vi har det underskottet vi har, betyder inte det också att vi har egentligen en väldigt stor potential för ekonomisk tillväxt om vi skulle börja bygga på ett mer konkret sätt än att bara sitta på att värden ökar? Har jag förstått dig rätt då?
Ja, eller det ligger i alla fall mycket i det. Sen är det ju lite vanskligt med det här med tillväxt, för att det är ju, mätningen är ju liksom hur mycket pengar som liksom rör sig. Så det är inte alltid självklart att lösa folks grundläggande problem automatiskt syns på tillväxtsiffrorna. Det beror på hur det ser ut. Men på en del områden så är det uppenbart, tror jag, för de flesta att det finns flaskhalsar i produktionen, till exempel. Där du har exempelvis den här stora bostadsbristen i universitetsstäder som gör att det blir svårt för folk att flytta när de vill. Men på kort sikt ännu tydligare i exempelvis den här nyindustrialiseringen som delvis finns i norra Sverige, där det ju är bostäder är ju ett problem då i de städer där det behovet växer väldigt, väldigt fort, och du får liksom absurda ansvarsförhållande där en liten kommun plötsligt ska ansvara för en massa saker som det är uppenbart att den kommunen inte ensamt kan ta hela risken för om produktionen kommer på plats, så kommer effekterna av att ha nationell karaktär. Och det där är ju ett problem som många kommuner i Norrland nu upplever, att de tar stora risker, men inte ens det räcker. Och så igen då, det som vi pratade om förut, att bostäder är ju en sak, men du kan inte bara lägga ner, liksom bygga bostäder och sen är det bra med det, utan det måste ju bygga saker runt det. Det ska ju finnas barnomsorg, det ska finnas vägar och så vidare. Så det är ju, men så svaret egentligen på din fråga är ju ja. Det skulle absolut vara möjligt att skapa bättre ekonomiska förhållanden. Och där detta är då ytterligare ett område där det sättet som vi har behandlat statens finanser på, att vi har liksom låtsats att de är som någon slags hushållsfinanser, har satt allvarliga hinder i vägen för att genomföra investeringar som de flesta kan se är nödvändiga, men som man då tänker att det alltid är bättre om det sker genom marknadskrafter. Och det här är ett område där det är uppenbart att det inte kommer att ske i tillräckligt stor grad och på det sätt som vi vill, om man drar tillbaka staten som man nu har gjort i 30-35 år.
Skulle vi nästan kunna hävda att det finns en konflikt mellan så att säga god, alltså att bostadsbyggande är bra samhällsekonomiskt men dåligt för fastighetsägare?
Det beror ju lite på konjunktur och så, men det finns
verkligen... Jag såg att du log lite.
Ja, det ligger ju någonting centralt i det, just för att fastighetsägares vinstsituation, där är ju brist en nyckelfaktor egentligen. Alltså det påverkar priset om mer om det finns en om du sitter på områden som är attraktiva, om det inte liksom späds ut. Men samtidigt så är det ju så att det är inte generellt så att bostadsbrist och allt som följer med det i ett samhälle är bra för folk som håller på med kapital och marknadsaktivitet.
Alltså, det är ganska roligt för att det finns ju två organisationer här i Stockholm som länge har pekat på bostadsbristen som ett problem, som har diametralt motsatta utgångspunkter. Och det ena är ju Hyresgästföreningen, men det andra är Handelskammaren.
Mm.
Och båda är ju väldigt på det klara med att Hyresgästföreningen tvaretar ju hyresgästernas intressen, men Handelskammaren är ju väldigt tydlig med att det här är dåligt för näringslivet i Stockholm, att man inte kan få en bostad. Det gör att folk flyttar inte till, studerar inte vid våra universitet, högskolor, företag som är i Stockholm har svårt att rekrytera utifrån, även om det är, man rekryterar en väldigt högt uppsatt chef, så är det inte säkert att den chefen vill köpa en bostadsrätt för 10 miljoner innan han börjat jobbet. Så att, och jag tror att Stockholm är ju ganska tydligt, nu tror jag, ett tydligt exempel på att hur dåligt det är för den lokala ekonomin om man inte, att det är svårt att hitta bostäder.
Exakt, och för att liksom återkomma till din fråga tidigare, alltså det skulle inte vara första gången i världshistorien där det finns, så att säga, inneboende motsättningar mellan olika liksom grupperingar eller skikt inom även de liksom kapitalägande klasserna, eller att det kortsiktiga står lite i motsättning till det långsiktiga, sådana saker. Så att, och det är precis där man har extra stort behov av att börja i ändan, vad vill vi göra med vårt samhälle? Hur vill vi att folk ska bo? Vad vill vi att det ska vara för principer som gäller beträffande liksom allt från liksom hur stadsbilden ser ut, segregationen, hur stor andel av din privata inkomst är det rimligt att du betalar i form av hyra, hur stor andel är det viktigt att du riskerar att behöva betala vid förändring av ränteläget om du äger din bostad. Den typen av frågeställningar är ju liksom helt borta från det offentliga samtalet. Och när hyresregleringarna en gång tiden kom på plats under kriget, så var ju det helt centrala frågeställningar. Och det var liksom den stora öppningen för att sen kunna få på plats en mycket progressiv bostadspolitik som var mycket effektiv och som vi delvis faktiskt lever av fortfarande.
Ja, men det handlade ju väldigt mycket om, då handlade det också väldigt mycket om den solidariska lönepolitiken och dess inverkan på svensk industri. Mm. Det handlade ju om att en väldigt stor folkomflyttning som inte hade varit möjlig om man inte hade haft bostäder på de ställen där fabrikerna fanns.
Mm. Precis.
Tänkte kanske flytta detta vidare, eller det hänger nog ihop egentligen så här, men jag tänker också, vi pratade om det förut, att miljonprogrammet i någon mening löste bostadsbristen. Jag såg någonstans idag att det subventionssystemen hade, jag kan inte exakt hur det funkade, idag skulle kosta staten omkring 200 miljarder. Och om du gör det så är det ungefär en femtedel då utav statens totala budget. Det blir kanske inte riktigt hållbart ekonomiskt. Och just det här när du får in de här värderingsfrågorna i bostadspolitiken. Vi behöver ju balansera de här två sakerna i någon mening. Har du någon, och kanske den tredje grejen här kanske också blir då, har du hört någon idag som har en vision för hur vi ska bo? Överhuvudtaget?
Det var många och väldigt stora frågor.
Förlåt.
men låt mig börja i den ändan med liksom subventionssystemet. Ja, du måste ju dels tänka på att det var... alltså det är om man tänker sig att man ska liksom ta hela notan från staten. Och dessutom göra det i en situation där... bostadspriserna har utvecklats så att säga på ett annat sätt, mer okontrollerat än vad de hade gjort decennierna innan man satte igång. Så det är många faktorer som gör att det inte går att göra den jämförelsen rakt av, men det var ju också därför som jag var lite försiktig med inledningsvis att säga vad ska man göra idag? Det går inte att säga att man ska göra precis likadant som man gjorde 42 eller 73.
Är det ens rimligt att tänka sig att vi kan bygga bort bostadsbristen?
Där vill jag säga ja. Det är väldigt märkligt att tänka sig att vi som samhälle liksom har mycket mer pengar och mycket mer teknisk kunnande idag än för 50 eller 60 år sedan. Men vi kan inte lösa bostadsbrist.
Alltså det är väldigt politiskt konstigt att när vi har ekonomisk tillväxt i Sverige under haft det under många år att man samtidigt skulle få sämre bostäder.
Mm.
Det är inte hållbart helt enkelt.
Exakt. Och två saker där. Dels så skulle jag säga när jag säger självklart kan vi bygga bort bostadsbristen, så är det samtidigt så att jag menar självklart kommer vi inte att kunna bygga bort bostadsbristen utan att ta till väldigt starka offentliga insatser. Det är också tydligt. Men det här som du sa nu, alltså är det rimligt att vi ska få liksom sämre bostäder fast vi har ekonomisk tillväxt? Det där är ju otroligt intressant, därför att det är på ett helt annat sätt men ändå liknande med många välfärdstjänster, att det liksom ligger i den här marknadsfundamentalistiska idén att ja, tyvärr kommer vi inte kunna erbjuda lika bra offentliga tjänster, välfärdstjänster till alla i framtiden för att vi blir rikare. Och det är ju på sätt och vis sant att om vi inte har olika typer av offentliga insatser som gör att vi kan diskutera som samhälle, är det rimligt att det är på det sättet? Ja, då kommer vi ju hamna i en viss typ av marknadsdynamik som för oss i den riktningen. Och det är precis därför som vi hela tiden måste liksom backa tillbaka och se hur pratar vi om de här i ett liksom fungerande, demokratiskt, öppet samhälle? Och hur kan då de den viljan som jag tror det finns breda majoriteter för, hur kan det då komma till uttryck också i politisk handling? Och det är där vi sitter liksom fast idag.
Alltså, ibland så tänker jag när jag är på mitt bästa humör så tänker jag så här, alla de här problemen som vi har haft på bostadsmarknaden i Stockholm då, där jag som arkitekt är verksam och har insyn bakom kulisserna, att egentligen så beror problemen på att vi är på väg åt rätt håll. För att den första, under den här lågränteperioden så kom det ju liksom en nedgång 2017. Och det berodde ju på att prisökningen i början av det decenniet, orsaken till den var att kommunerna planlade inte tillräckligt mycket mark för nya bostäder. Så att det kom ut väldigt, alltså utbudet var litet och efterfrågan var mycket större. Och sen så var det ganska tydligt då 2017 att efter valet 2014 så lovade då båda blocken i Stockholms stad och på kranskommunerna, i många av kranskommunerna också, att nu ska vi öka bostadsbyggandet, och sen så gjorde man nya planer för Marx för bostäder som kom ut då på marknaden 2017 och då sjönk priset. Mm. Och det var ju bra för att vi vill ju ha billigare bostäder. Det finns ju två läger där. En del vill ha dyrare bostäder, en del vill ha billigare bostäder. Men om man vill ha billigare bostäder då är vi på väg åt rätt håll. Och på det sättet kan man ju säga att den nuvarande situationen för bostadsbyggande i Stockholm är ju orsakad av att priserna går ner. Mm. Men är det en dålig sak?
Nej, men, inte i sig. Det är ju det. Men bara två grejer angående som du var inne på angående 2017. För där är det ju, jag satt ju själv och budgetförhandlade med på statlig nivå. Där var det liksom viktigt att få in några typer av liksom investeringsstöd och liknande. Och det har sina liksom begränsningar och brister. Men det betydde saker på riktigt. Och signalen om det var viktig, det är det ena. Det andra är ju att mycket av det som du beskrev skedde ju just för att man, precis som du sa, hade haft ett politiskt samtal i valet, att det fanns ett tryck. Och det påverkade liksom processer i kommuner. Sånt är på riktigt i en demokrati. Att vad som liksom hamnar högst upp eller längre ner på den politiska dagordningen är beroende av hur snacket går före ett val, och det är ju så det ska vara också. Men samtidigt så behöver vi göra mycket mer förstås då. Och det att den här regeringen då har tagit bort...
Jag var inte helt nöjd med 4 miljarder till byggandet.
Nej, det jag säger.
Det var bara en piss i sjön om jag ska vara ärlig.
Det var väldigt lite, men det är det jag säger. Det var väldigt lite, men det är ju uppenbart att ta bort dem var inte toppen liksom. Men sen så skulle du, nu tappade jag bort tråden här.
Ja, men att nu så sjunker priset.
Ja, är det bra eller dåligt? Ja, ja, precis. Alltså det där är ju en av de liksom stora svårigheterna när man bygger in sig i det här problemet för ekonomin i stort. Det vi kan säga är ju att ingenting gott kommer ju av en plötslig priskrasch. Så är det ju. Även om det kan verka som att oj, nu blir det möjligt för folk att ta sig in. Så eftersom det är så stor del av folks privatekonomi så hänger ju en priskrasch ihop med massa andra dåliga saker som gör att det inte blir bra ändå.
Vi har ganska mycket exempel på det just precis nu.
Exakt. Men så att jag tror att man behöver ha en bostadspolitik som gör att prisbilden planar ut snarare då. Och att det måste ske samtidigt som ett större offentligt ansvar för bostadsförsörjningen. För om det bara är, du ändrar ingenting men så planar priserna ut. Ja, det är klart att det påverkar ju dynamiken på marknaden och viljan att bygga nytt och sådana saker. Så att det är liksom hela tiden det är frågan om, att du måste ta grepp både på kort sikt och medellång sikt för att delvis vrida det här ur de rena marknadskrafterna. Sen kommer det alltid att finnas jättestarka marknadskrafter som påverkar både byggandet och boendet och trycket på olika liksom, områden och hur det ser ut liksom, underliggande prisbild och så vidare. Men det vi har gjort, vi gjorde någonting väldigt stort i Sverige under ett antal decennier, där vi faktiskt lyckades förena en marknadsdynamik och en stor frihet för folk med ett starkt offentligt ansvarstagande. Och det har ju raserats delvis, och nu finns det ju blodvittring för att få bort de sista kvarvarande resten av det, utan att egentligen vilja kunna erbjuda någonting som kan lösa de problem som uppstår.
Men det där är väldigt intressant. Man ser på landets största kommun, Stockholm, där man har då just det här med liksom kompetensen. Alltså, i Stockholm så har man ju då ett bostadsmål som är att man ska bygga 140 000 bostäder mellan 2010 och 2030. Nu har man flyttat fram målstolparna, så att nu är det ska vara 140 000 mellan 2010 och 2035. Och trots att man har flyttat fram målstolparna så är det där ett ganska förutsättningsrätt ökat bostadsbyggande i Stockholm. Men det som är väldigt uppenbart och har varit väldigt uppenbart nu under det senaste året, är att det har inte funnits någon som helst beredskap hos den politiska ledningen på att ett ökat bostadsbyggande kommer att öka utbudet snabbare än efterfrågan ökar, vilket gör att markpriserna kommer att sjunka. Och det är ju där vi är i Stockholm, framförallt i Stockholms stad idag, så är det ju så att Stockholms stad, nej men vi måste ju ta ut maximalt så här för ta betalt för byggrätterna maximalt. Vi kan ju inte skänka bort kommuninvånarnas tillgångar. Det är så här, ja, men det finns ju ett marknadspris. Och om bostadspriset går ner för att ni bygger mer, då måste ni ha en beredskap på att markpriset sjunker. Men det har man inte haft. Och man kan tycka att det är lite märkligt.
Mm. Nej, jag förstår det. Det är ett dilemma samtidigt. Då för, och även på det området så finns det ju likheter, även om det finns jättestor skillnad också, men det finns likheter med krissituationen inom välfärdstjänsterna, nämligen att det här är ett typ av problem som inte ens de största kommunerna har möjlighet att lösa helt själva. De sitter där med ansvaret, precis som du beskriver. Ja, men regelverket är som det är, och Stockholm har ju möjlighet att göra ganska mycket. Men fortfarande så är det så pass starka, stora krafter där det är statens agerande och icke-agerande som har varit utslagsgivande, särskilt när du ser att det är saker som pågår över 30 år. Och du kan ju se, jag menar, du pratade om budgeten, att det inte finns några sådana poster i statsbudgeten. Det är ju precis det som är problemet, därför att om man till exempel tittar på beskattning och så också, så är det ju inte kommunerna som har sänkt skatten, utan det är ju staten som har sänkt skatten. Det är hos staten som det fattas bortåt, alltså 400 miljarder per år, om man hade haft samma skatteuttag i förhållande till BNP som på 90-talet. Alltså det är sådana storheter.
Normalläget 2005.
Exakt, så det är ju ingen kommun som kan liksom matcha det, även om det finns mycket att göra, och jag håller med om att många kommuner skulle kunna vara bättre på att förutse saker och agera mer proaktivt och så vidare.
Alltså en intressant, en käpphäst som jag driver i den här podden, det är ju att det finns ju kommuner som har mycket större rådighet än Stockholms stad, även om de är mindre. Och det är ju de som har sin egen bostadsmarknad. Mm. Uppsala, Umeå, Linköping. Och tittar man på dem, och jag tycker det här är viktigt att ha med sig när man diskuterar de här frågorna, att det är inte bostadskris i hela Sverige, utan det är bostadskris i, det är inte bostadskris i avfolkningskommunerna i Norrlands inland. Och det är inte heller en utmaning för de här snabbt växande universitet- och högskolestäderna att producera de bostäder som de behöver. Men de klarar faktiskt det. Och det är ju i storstäderna i Malmö, Göteborg och Stockholm som man inte klarar det. Därför att här är bostadsmarknaden uppdelad på 26 olika kommuner. Så att även om en kommun råkar vara den största i Sverige, så är de fortfarande inte så att de har rådighet över sin egen bostadsmarknad på det sätt som kommunledningen i Uppsala faktiskt har.
Mm. Och där tror jag det är en av de här institutionella frågeställningarna som jag tror verkligen att man kommer att behöva, om man tar ett brett och stort grepp, om det finns politisk vilja och politisk kraft att göra det på statlig nivå, så tror jag att det också kommer att behöva inbegripa en översyn av läget där. Det kan handla om att länsstyrelserna har en annan och större funktion än idag. Det handlar om att bygga upp både kompetens och politiska beslutsvägar för att det ska vara möjligt. Det är ju inte rimligt i till exempel Stockholmsregionen, som är en region, att du har kommuner med höga inkomster i genomsnitt och som helt enkelt bara verkligen till exempel vill ha hyresrätter och se till att det inte blir några hyresrätter. Så kan man inte ha det.
Jag vill ändå hoppa tillbaks några steg. Den här diskussionen har flyttat på, men jag vill hoppa tillbaks till det här med att priser ska plana ut över tid. Och jag tänker mig att en konsekvens givet systemet vi har nu skulle ju verkligen kunna leda till katastrof, för vi skulle få ganska många fastighetsägare, byggbolag och allt möjligt som skulle börja gå i konkurs utan tillväxt. Har jag gjort en korrekt analys så att inom givet system så skulle det kunna bli en konsekvens? För det är klart att om vi så att säga planar ut prisutvecklingen och låter inflation och annat komma i kapp, så kommer vi ju få en, då sänks ju hyror den vägen eller priser för bostäder. Men det skulle ju bli ohållbart för aktiebolag till exempel som agerar på en sån marknad. För de måste ju alltid ha en tillväxt. De måste ju öka sina tillgångar hela tiden för att överleva. Eller hur? Så då blir det helt omöjligt. Då måste vi ju ändra någonting i systemet.
Ja, det är klart man måste ändra något i systemet. Alltså, dels handlar det ju om alltså, när du tänker dig lånevillkor till exempel då, så är ju det framtida avkastning som blir avgörande för om de lånevillkoren är hållbara eller inte. Och det är klart att du kan få en utveckling på det området. Alltså, på vilka villkor är det du tar lån för att investera, och vad är det då som marknaden kan tänka sig att kräva av dig för avkastning för att det ska gå ihop. Sådana saker kan ju ändras åt flera håll så att säga. Men igen, du kommer inte att komma åt det här problemet utan att tänka dig att det krävs subventioner om du vill ha ett visst typ av liksom, socialt utfall på bostadsbyggandet, och det krävs att det offentliga tar mycket mer eget ansvar. Det kan ju både då handla om, det kanske i jämförelse med hur det var sist vi byggde bort bostadsbristen kommer att behöva innebära mer tyngdpunkt på garantier snarare än på liksom eget agerande. Men jag tror inte du kan liksom tänka bort helt den möjligheten heller. Att det har pratats till exempel om ett statligt byggbolag och så, det löser inte alla problemen och det kan till och med skapa en del problem som vi inte ser eller inte har. Men det viktiga är att du sätter den där politiska målsättningen och sen agerar efter läge och försöker lösa de problem som då uppstår. Du har en situation idag, men det är inte självklart att du har exakt samma ränteläge i framtiden. Om vi får en annan typ av utveckling när det gäller hur den här viljan att lösa bostadsproblemen kan komma till uttryck i folks politiska, liksom, den politiska diskursen, då kanske folk så att säga accepterar andra typer av inskränkningar av var deras privatekonomi kan liksom växa och inte växa. Det är den typen av saker som man behöver. Men man behöver naturligtvis vara försiktig med de här sakerna. För den enskilda hushållet så är det klart att det spelar jättestor roll om din bostad som du har köpt, det vill säga banken äger men du sitter med risken för, ökar i värde eller mycket eller lite eller tvärtom till och med minskar i värde då, och du inte kan flytta om du skulle vilja det. Den typen av vad ska jag säga, övergångskostnader eller buffert där måste det gemensamma ta ett stort ansvar för att det, lägger du det på hushållen, då får du en social liksom ångest som är väldigt farlig, både ekonomiskt och politiskt skulle jag säga.
Men jag känner också, och nu hoppar jag tillbaks ännu längre tillbaka, för vi har pratat om det här med liksom värden i alltså värderingsfrågor i bostadspolitiken. Mm. Och för mig låter det som, när jag lyssnar på dig, så blir det så här, ja men det här är en prioriteringsfråga. Mm. Baserad på vilka värden vi vill ha in i bostadspolitiken. Och då tänkte jag, men jag skrev ett inlägg, jag tror det är 2020, så är det några år sedan nu, där jag egentligen definierade att nej, men jag tycker att vi har en god bostadspolitik när alla som vill ha en bostad och alla som behöver en bostad kan få en bostad inom rimlig tid, så jag definierade som ett halvår man kan diskutera den, och till en hyfsad standard liksom. Och det man ändå får tillbaks då, det är ju någon mer, ja men det skulle kosta så otroligt mycket pengar att upprätthålla det. Mm. Är det rimligt då?
Ja, jag menar att det är rimligt. Det står ju nästan till och med i regeringsformen.
Jo, men ändå.
Så, men det är klart att man måste då kunna lägga fram realistiska så att säga, alltså planer på vad det då innebär för folkhushållet, för budgetpolitiken och så vidare. Och just det, alltså jag tror inte att det vore rimligt eller ens bra om någon sa att ja, men därför ska vi som lägga nästa år ska vi lägga alla pengar i statsbudgeten på bostadsbyggande. Det skulle dessutom liksom förändra prisbilderna jättemycket och sådär. Men det är rimligt att säga att det här är ett mål på riktigt. Och, där, och på den här fyraårsperioden som det en regeringsplattform innebär till exempel, så har vi konkreta delmål. Vi visar väldigt tydligt A, att vi lägger mer pengar, B, att vi inbjuder till fortsatta diskussioner, C, att vi därmed till exempel då utvecklar också de här institutionella frågeställningarna då. Så vem ska hålla i taktpinnen, vad ska kommunerna göra, vad ska regionerna göra. När vi pratade förut från politiska perspektiv, från när jag liksom jobbade med Vänsterpartiets ekonomiska politik, och vi pratade om vikten av att ha ett stort investeringsprogram för klimatomställning. Där ingår ju också liksom bostadsombyggnad som en väldigt central del. Men där är det liksom, tyckte jag att det var alltid viktigt att påminna om att det är en pengafråga, då måste man ändra på det finanspolitiska ramverket och så vidare. Men det kräver också att du gör institutionella förändringar. Till exempel att du har förstärker på departementsnivå och på departementsnivå och på myndighetsnivå, att du tar in rätt information som idag inte kanske finns, att du har möjligheten att göra överväganden om vad du gör först och vad du gör sen. Allt det där har ju liksom staten tappat lite förmågan att göra.
Ja, men jag tänker så här, att det som är intressant nu är ju att priserna går ner och har gått ner då i två år. Och delvis i, framförallt om man då räknar i fasta priser, vilket lustigt nog den som håller på med bostadspolitik inte så ofta tänker på. Att vi har haft så låg inflation så länge som man har inte brytt sig om och räkna om priserna. Men gör man det, då ser man att då är priserna sjunkit i två år och de är liksom, det är fortfarande en inte brant, men en svag utförsbacke. Och då finns det liksom två scenarier. Det ena är att vi på något sätt, eller av olika anledningar, så kommer den här prisnedgången att fortsätta. Det kanske stabiliseras på någon nivå. Men så bygger, till exempel i Stockholm då, så bygger vi de här 140 000 bostäderna. Och då kommer priset att sjunka ytterligare på bostadsrätter. Och det som kommer att hända, en sak som jag tycker är intressant då, är att under sen krisen på 90-talet tog slut, så har ju bostadsrätterna byggda på bostadslån varit så marknadsledande att när man pratar om bostäder så pratar man om bostadsrätter och tänker liksom att hyresrätter är någon sorts liksom marginell företeelse, vilket det ju inte är. Och det intressanta i den här situationen är det att om den här utvecklingen inte ändras ganska snart, då kommer ju bostadsrätten att bli då kommer hyresrätten att bli marknadsledande. För det är ändå så att affären bakom bostadsrätten, så som den har sett ut de senaste 30 åren, har ju byggt på ständigt ökande priser. Hyresrätten bygger ju inte på det. Det bygger på att man satsar kapital i att bygga bostäder, och sen så får man en avkastning på det kapitalet när folk betalar hyra, och som mer än vad underhållet kostar. Och det där tycker jag är väldigt intressant. Liksom, för jag tror att vi nu står i en sån, precis som vi gjorde i mitten på 90-talet, så står vi nu mitt i ett sånt epokskifte där bostadsmarknaden, vare sig vi vill eller inte, så kommer den att se, så börjar den se helt annorlunda ut än vad den gjorde för framförallt innan 2017, men också innan våren 2022.
Mm. det är väldigt intressant. Och jag tror att det är viktigt för alla att liksom studera det noga och hänga med vad som händer. Men en spontan tanke runt det är ju att det gör ju just precis den utveckling som du så väl beskriver, gör ju det ännu viktigare att se på trycket på att införa marknadshyror. Det blir ännu mer som står på spel. Då, därför att då kommer hela den här alltså hur det epokskiftet då ska yttra sig kommer ju att vara väldigt olika beroende på i vilken grad du kan så att säga realisera det underliggande marknadstrycket i profit för de som sitter på möjligheterna idag. Så du får både väldigt stora ekonomiska och sociala effekter. Alltså, vem och hur mycket, de frågorna blir extra viktiga då när det sker.
Jag tänkte också det på, du var lite inne på där du nämnde liksom en mandatperiod. Vi har pratat, vi får in värderingar, vi har pratat att ja, det måste finnas en övergripande idé om vad vi vill med bostadspolitiken. Givet det politiska läget nu, är det ens rimligt att tänka sig att det går? Förlåt att jag är så neggig.
Ja, nej, men det, jag tror att det finns tyvärr... jag menar, om vi bara tittar på läget nu så, och de politiska partierna och så, så är ju det inte en toppenbra situation. Jag upplevde ju när vi satt och budgetförhandlade 2014 till 2018 att det var, ska vi säga, mycket litet intresse.
Alltså nu är det nästan preskriberat, så nu kan du berätta allt du inte fick berätta då.
Nej, det ska jag inte göra, men det är ändå, jag kan ändå säga att det var uppförsbacke helt klart att få intresse för det här från dåvarande regering, socialdemokratiskt ledd regering, att göra några strukturella saker på det området. Och jag kan väl säga öppet också att vi också från Vänsterpartiet, vi kunde säkert ha haft ännu mer liksom förslag och så på konkreta åtgärder, men det blir heller inte meningsfullt om man vet att det är stängt pengamässigt. Men bara om vi tittar på läget nu så är det ju inte jätteljust om man bara tittar på programmatiskt vad folk vill. Men samtidigt, om man ska se en ljusning här, så är det ju det samtalet som vi för här nu. Det är vi ju inte ensamma tre personer i världen att ha. Utan att det finns ett större tryck på flera andra håll runt idén om att bostadspolitiken måste ha en större roll i vad det är att föra politik överhuvudtaget. Och i den mån det kan så att säga påverka dagordningen för till exempel en kommande valdebatt eller för när olika typer av valplattformar och så ska utformas, så är ju det mycket, mycket vunnet.
Utifrån ditt perspektiv nu då, varför är det ett sånt stort ointresse politiskt för bostadspolitik? Varför vill man inte göra någonting? Man vill bara sitta still i båten och sen inte göra någonting, vilket såklart då bäddar för marknadshyra. Liksom.
Jag tror att ett sätt att beskriva det är ju att det generellt sett har varit, alltså det är en effekt av den nyliberala hegemonin som fanns tidigare, att det att tänka på att politik kan lösa stora problem är... Det har liksom tappats bort. Utan att vinna politiska segrar handlar om att vinna saker i kulturkriget. Att liksom skapa affekt runt frågor som kan utmåla en tydlig fiende, gärna i form av någon som redan är utsatt eller inte finns. Och idén om att man kan så att säga sätta sig ner och ha en tydlig politisk idé med tydliga motståndare, konfliktperspektiv och så vidare, men ändå en idé om att man vill vrida saker i samhällskonstruktion på medellång sikt, det är långt borta från den politiska dagordningen. Och det är klart att bostadspolitiken är ju av den karaktären att ska man göra något så måste det vara något stort nästan. Annars blir det ju som du var inne på, att bostadsministern bara blir någon som bara uppträder och drar några anekdoter och sen så har det inte så mycket med politiken att göra.
Men det som är lite intressant är det där som jag och Daniel brukar diskutera, det är ju det att på ett sätt så är ju bostadsfrågan inte en sån stor fråga, för dels så finns det ju inga liksom, alltså över stora delar av den politiska skalan så är, vilket man så är ändå så att människor i alla fall den här staden uppfattar bostaden som en rättighet. Och ganska roligt exempel på det är ju då när man som arkitekt har ritat bostäder någonstans och den detaljplanen ska ut på samråd och man träffar då grannarna. Då säger de så här: det där gör ni ju bara för att de vill bara tjäna pengar. Och då brukar jag säga så här: ja, det är ju lag på det. Att inte ens allmännyttan får ju bygga bostäder av någonting annat än affärsmässiga principer. Det är lag på det. Det kommer inte bli några bostäder alls om ingen kan tjäna pengar. Och på ett sätt så tänker jag att om man ska ha en stor, att egentligen så är bostadsfrågan en stor fråga i storstäderna. Men det är trots allt en minoritet av Sveriges befolkning som bor i storstäderna. Och att det kommer inte att gå att få göra det till liksom någonting som engagerar folk i Falun eller i Nybro. Utan det är ett lokalt problem som måste lösas i storstäderna, i storstadsproblem. Men den stora politik som man ju verkligen längtar, alltså en politik som säger att vi vill ha frihet och jämlikhet och solidaritet, den måste ju rikta in sig på något större än bostadsfrågan.
Mm. Det där är väldigt intressant. Jag, lite kan man väl säga i och för sig att det är, även om det är inte en majoritet som bor i storstäderna, så är det ju ändå tillräckligt många för att det ska märkas för alla. Men det är klart att
man kan sticka emellan och säga att jag tror att det gick väldigt bra för Vänsterpartiet i senaste valet i Stockholm, i kommunvalet i Stockholm, på grund av att ni fällde en regering på marknadshyrefrågan.
Det tror jag finns ett starkt samband, ja. Men det var också många människor liksom runt om i landet som tyckte att det var en intressant fråga att ta strid om. Men absolut så finns ju, det där märker man ju också politiskt när man har jobbat på, liksom partipolitiskt, att det blir liksom en liten annan dynamik när man vill liksom lyfta bostadsfrågan högre upp. Men som vi var inne på lite tidigare också, så går ju inte heller, alltså om man har synpunkter på bostadsförsörjning som rättighet och som en del av ett samhällsbygge, då är ju det inte någonting som man inte kan relatera till om man bor i en ort med mindre bostadsbrist eller ingen bostadsbrist, utan då handlar det ju snarare om så här, att det ska funka med bostäder och välfärd och att man ska känna att det går framåt där man bor istället för bakåt. Och då är det klart att då behövs det ju andra lösningar i Nybro än i Stockholm. Men det är en del av samma typ av politiska diskussion. Att ska vi ha ansvar för att vrida samhällsutvecklingen åt ett annat håll där det blir mer av jämlikhet och välfungerande välfärdstjänster och det gemensamma funkar? Eller ska vi ha mer av en samhällsutveckling där man säger att var och en fäktar för sig själv, och för många innebär det då att jag ska liksom, det enda som kan rädda eller förändra min situation är att min bostadsrätt blir dyrare, och för andra är det att jag vet inte vad man ska göra, men jag ska skylla på någon invandrare jag ser på tv. Och det där är liksom det är de stora liksom, det är de tektoniska skiftena i politiken där bostadspolitiken kommer in på sitt sätt då. Men något är det.
Men jag tänker så här nu. alla i hela Sverige vet att du ska flytta, för du är superkändis i din värld. Nej, men i alla fall, om du då fick någon sån här flyttapresent som innebar att du fick ändra tre saker i Sveriges bostadspolitik, vad skulle du ändra då? Så vi blir lite konkreta nu och inte bara pratar om att det handlar om värderingar och det behövs göras någonting och sådär. Vad ska vi göra?
Ja, alltså på kort sikt så är det ju att vi skulle behöva en slags krisplan på regeringsnivå. Att man pumpar ut pengar i form av garantier och investeringsstöd. Det tror jag man behöver göra.
Och garantier, det är lån vi pratar då?
Ja, det kan det vara.
Så du vill kombinera?
Kopplat till krav då, ja, på att
så det ska bygga. Så du vill både kombinera subventioner och lån?
Jag tror att det man kan göra bägge om man har en bra mix. Sen tror jag man behöver göra saker på lite liksom längre sikt som vi har varit inne på flera gånger här. Alltså jag tror till exempel att man behöver ha man skulle kunna säga att man sätter upp ett ordentligt och ambitiöst bostadspolitiskt mål som är liksom socialt förankrat, som gärna får komma till efter en bra process med civilsamhälle och forskning och medborgare involverade i. Att man gör det till en stor sak. Och jag skulle gärna se att det till exempel ett rödgrönt politiskt alternativ kunde gå till val på det gemensamt. Det
hade till och med varit bra om en sån sak var grundad över blocken också.
Jo då, om man säger det nu så det är inte så att det sker av sig själv, utan någon måste trycka fram det.
Men du fick önska trevligt, så att du får önska det nu.
Nu vill jag påminna om att blockpolitiken är död och att vi har ett nytt politiskt läge, så att det där med blocken kan vi lägga ner. Utan det handlar ju, precis som du säger, om, så handlar det ju om att alla vettiga människor vill ha en annan regering än den vi har nu. Och att den regeringen kommer att behöva bygga på fyra partier. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern. Det framstår ju som ganska troligt.
Mm. Och jag vet inte, men det så har ju opinionen sett ut. Och det skulle vara lämpligt då om till exempel Centern, som ju haft en väldigt nyliberal idé om världen, kunde finna tillbaka lite sina rötter och vilja lösa samhällsproblem tillsammans.
Är det tredje inlägget? Centern ska ändra på sig?
Nej, det tror jag kommer att behöva ske av sig själv, så det behöver jag inte önska. Det är lite sådär. Och det är klart att en tredje punkt skulle ju då kunna innebära exempelvis, man kan önska sig många saker, men innebär en ordentlig satsning på att stärka de områden som är socioekonomiskt utsatta, inte genom olika projekt utan genom att se till så att man satsar ordentligt på de sociala tjänsterna där, framförallt. Det tror jag är det viktigaste. Alltså att skolan och annan typ av samhällsservice funkar bra i de områdena. Det är det viktigaste man kan göra för att minska den otroligt dåliga dynamik som finns runt segregationen. Jag menar, segregationen måste man liksom angripa från flera olika håll, och bostadspolitiken är en del av det. Men det viktiga är att alla som bor någonstans i Sverige kan känna att det gemensamma bryr sig om dem, och det finns ett extra stort behov i områden där det de facto har varit så att man har varit politiskt eftersatt. Det är så det ser ut idag.
Jag insåg ju nu att jag var lite ledande mot dig och sa att det bara fick vara inom konkret bostadspolitiskt. En spaning, jag tror inte ens det är en spaning, det här känner nog egentligen alla till, är att bostadspolitiken sträcker sig nästan över alla politikområden. Så att om du får expandera lite, för du är också inne på de socioekonomiskt utsatta områdena. Jag tänker ju då till exempel att en lösning på bostadsfrågan är ju till exempel att folk har arbete. Så att man ens har en inkomst för att ens kunna efterfråga en bostad och så vidare. Så att om man liksom vågar dra ut djupare på det sättet, hur landar du då?
Du fiskar efter att jag ska säga något rejält antikapitalistiskt.
Nej, absolut. Nej. Det är inte alls syftningen. Nej, inte alls, utan det är, jag kan själv bli väldigt frustrerad över att bostadspolitiken är så stor, så den får liksom inte ens plats i mitt huvud. Mm. Och när jag börjar försöka bena i den så blir det genast, ja, den här grejen behöver jag göra. Ja, just det, men det hänger ihop med den här saken. Ja, den saken hänger ihop med den här och det påverkar här bort.
Men det framför allt hänger ihop med är ju, vi har varit lite inne på det, det är ju att vi behöver ett stort investeringsprogram i Sverige. Där bör ju bostadspolitiken vara en del av det med sina egna, det har vi pratat om massor om, liksom egna specifika krav och sin egen specifika dynamik. Men det du liksom i grunden behöver är ju se att Sverige har på ett väldigt konkret sätt haft en underinvestering på ett antal områden från det offentligas håll. Och det innebär att vad vi har fått investeringar i inte motsvarar det som det finns rimliga samhälleliga krav på. Det innebär att det är jättesvårt att åka tåg och komma fram i tid. Det innebär att du har fått en eftersatt investering på överföringskapacitet av el till exempel, som skulle lösa många problem och som är helt nödvändigt för klimatomställningen. Och det innebär också då på bostadsområdet att du har liksom abdikerat från att föra statlig bostadspolitik överhuvudtaget 35 år. Men de här sakerna hänger ju ihop, och som vi har varit inne på flera gånger, så ska du verkligen till exempel bygga bostäder på områden där du vill ha en expansion, till exempel på grund av nyindustrialisering och så vidare, då måste ju det ske helt och hållet hand i hand med annan utbyggnad av offentlig infrastruktur. Så i grunden så är det en förändring av synen på investeringar, därmed på det finanspolitiska ramverket. Den typen av saker tror jag är nycklar för att komma framåt. Och apropå liksom, hur ser det ut, ser det mörkt ut eller ljust ut, så är det ju ett område där det verkligen fortfarande är jättestark konsensus bland de som styr om att vi måste hålla fast i massa av de här systemen. Men det finns så pass stor diskussion runt omkring, och Sverige är så pass litet land att det verkligen finns en möjlighet att det plötsligt svänger. Och då kommer alla naturligtvis säga, vi har alltid tyckt så här. Ja. Men det kan man i alla fall se lite fram emot.
Men jag har då, för att landa i någonting konkret, du håller själv på att flytta. Hur har du bott och hur kommer du att bo nu?
Ja, jag har ju bott i hyresrätt som jag har fått via bostadskön en gång i tiden när jag flyttade tillbaka från Norge. När jag bodde där ett antal år så flyttade jag tillbaka 2014, och då har jag då bott i en hyresrätt där. Och nu så har jag genom bytessystemet helt enkelt och bytt den mot en mindre hyresrätt, och så att jag förhoppningsvis ska ha möjlighet att vara lite med en fot i Stockholm och lite och en fot i Oslo då. Så exakt hur det där boendet då blir i Oslo är inte helt löst ännu, och hänger ju ihop med jobb och annat. Men det är i alla fall på hyresmarknaden som jag själv har befunnit mig.
Och så vill man ju förstås veta, vad är dina framtidsplaner nu när du har slutat som riksdagsman och ekonomisk politisk talesman?
Ja, jag är fortfarande lite i liksom bearbetningsfasen, men, och jag jobbar ju hela tiden, jag skriver krönikor här och där och så. Men,
och är med i viktiga poddar.
Och är självklart, det goes without saying när man är där. Men min idé om vad jag skulle vilja göra är ju i bästa fall då ha möjligheten att göra någonting som är politiskt eller socialt inriktat, men kanske utan att vara partipolitiskt då. Och det var ju så jag jobbade i Norge de åren jag var där tidigare mellan 2008 och 2014. Så vi får se. Jag har lite idéer och så, men inget som är fast ännu. Och det är lite skönt att kunna ha en liten glipa där det är på det sättet.
Och det tycker jag kanske får bli de avslutande orden, så kan vi också ha en liten glipa till nästa avsnitt.
Ja.
Men jättekul att ha det här, Ali. Jätteintressant. Och lycka till med flytten.
Tack så mycket, jättekul att få vara här.
Produceras av Reostat Media i samarbete med Andersson Arvidsson Arkitekter.